I Faderns, Sonens och den helige Andes namn, som ledning för min mötespredikan, läser jag ur Lukas evangeliet en vers ur kapitel 22 i Jesu namn. Men jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Och när du en gång har vänt tillbaka, så styrk dina bröder. Kära systrar och bröder, i detta aftons möte från havet blåser en lite kall, kylslagen vind, men den stör oss säkerligen inte. En del av oss har redan funnit en boplats, ett tält, en husvagn eller en annan plats där hon slagit sig ner. Som Kainobo så skulle jag kunna säga att man har slagit ner sina bopålar, funnit en god plats. Detta stycke Guds ord, kommer ni ihåg var den återfinns? I vilket sammanhang? Det är Jesu ord till Petrus. Vi kommer väl och vi känner väl Petrus ända sedan vår barndom har vi hört berättas om Petrus som Jesu lärjunge. Som en modig, slagfärdig man. Detta är Jesu förbön för Petrus. Vi skulle för ett ögonblick begrunda begreppet bön. I Bibeln undervisas, och på möten har vi hört att bönen och att be är ett nådemedel, ett nådeprivilegium för en var av oss. Den rättfärdiges bön förmår mycket eftersom den är sannfärdig. Vad betyder och innebär det att bönen är sannfärdig? Innebär det inte det att man åtminstone med en svag tro tror att bedjan ska gå i uppfyllelse, eller att man åtminstone tror att någon hör den bönen, också en svag suck när den utgår ifrån hjärtat, så är det en sannfärdig bön. Bibeln undervisar oss också att be mycket, uppmanar oss att ständigt be, oavlåtligt be. I psalmen 1 så får vi bli undervisade att inte gå de ogudaktigas vägar, utan att vi skulle begrunda Herrens lag dag och natt. Måhända låter det som en krävande uppgift att studera Herrens lag dag och natt. Men är det inte frågan om bönen? Hjärtats bön till den Gud att vara med mig i denna vardagens stund och i varje dag. Den troendes hjärta är ett bedjande hjärta. Och i allt, när hon sover, när hon går till sängs och under dagens bestyr, så får ledtanken vara bönens sinnelag. Detta avser säkerligen Guds ord när det säger att be oavlåtligt i sanning och ande. Också i sin bergspredikan undervisar Jesus om bönen. undervisar att vi inte skulle be så som vissa lagens lärare eller fariseer som gärna gick omkring med en stor skriftrulle på gatan och klädde sina mantlar med stora tofsar för att människorna skulle ge dem ära för sina, för sin yttre gudfruktighet och fromhet. Jesus undervisar oss att vi inte skulle be därför att vi skulle te oss andäktiga och fromma, utan uppmanar oss att be i vår hjärtas kammare. Gå in i din kammare, stäng dörren om dig och be din fader i det fördolda. Så ska fadern vedergälla dig eller svara dig. Det sägs att han kan ge sitt svar offentligt. Säkert har du mötesgäst redan när du kommit hit i ditt sinne tänkt och bett att måtte denna mötesresa gå bra. Och framförallt har vi bett att Gud skulle höra oss och att vi skulle få styrka till vår tro i detta möte. Något hjärta kanske har bett i tysthet att Gud vägled mig och led mig tillbaka till faders hemmet. En sådan bön hör också Gud och har lovat att den som bultar på dörren för honom eller henne öppnas. Jesus uppmanar oss också att be för alla människors skull i förbönen. Inte enbart för sina nära och kära, för vilka det torde vara lätt att be, eller åtminstone känns det oerhört angeläget att göra det och att man minns dem i sin aftonbön. Men undervisan i bergspredikan är att be också för era fiender. Hur många av oss förmår göra det? Be för en sådan som man är fientligt stämd till. Men ändå uppmanar Guds ord till just detta. I bergspredikan är Guds ord ett sådant tal av Jesus som visar på vår omöjlighet också som bedjare och som vandrare. I bergspredikan påvisas att vi inte duger förutan Kristi nåd. Och Jesus säger att var fullkomliga så som er himmelske fader är fullkomlig. Det här är omöjligt. Om man inte betraktar fullkomligheten själv Kristus, Guds son, och tror sina synder förlåtna. Endast han var en fullkomlig människa. Vi är i behov av nåd och förlåtelse. Jesus bad ofta, enligt Bibeln, i olika situationer, bland annat för Jerusalems skull. Inte så mycket för staden som sådan, utan för dess invånare, det förlovade folkets skull. När Jesus under några år, måhända två år, uträttade sin offentliga gärning, så var hans kallelse framförallt att förkunna bättringens nåd till egendomsfolket. Men förvisso kan vi minnas några bibelställen där Jesus öppnade nådens ord för vem det än var som kom inför honom. Men Jesus ville säga om Jerusalem och om dessa judar. Att likt en höna har jag velat samla. Likt en höna samlar sina kycklingar i sina vingars beskydd har jag velat samla er, men ni har inte viljat komma. Och därför så förkunnas ordet sedan för hedningarna. Kommer ni ihåg för vem denna Jesu förbön var? Den var ju riktad till Petrus. Ordet Petrus betyder ju klippa, kefas. Jesus kallade honom till sin lärjunge. Petrus var sannolikt tillsammans med sin broder Andreas. Hade han hört Johannes Döparens predikan och var bekant med det budskapet han predikade. Jesus kallade honom. Petrus var ute och fiskade. Jesus sa: lämna dina nät, kom och följ mig. Vi kommer ihåg många tillfällen situationer mellan Jesus och Kristus. Petrus var en modig man, och vid ett tillfälle när Jesus frågade lärjungarna: vem säger människorna mig vara? Så berättade de här lärjungarna att vissa säger Elia eller någon annan av profeterna. Och Jesus frågar då att vem anser ni mig vara? Och Petrus är den som hinner svara, och han säger att du är Guds helige, Guds son. Och för detta ger Jesus erkännande och säger att detta ingav dig inte ditt kött och blod utan den helige ande. Du är Petrus. På den klippan vill jag bygga eller grunda min kyrka. Vi kan tänka oss att det var Petrus tro kanske som var så förebildig att Jesus liksom satte honom på överste prästens plats. Vi tänker inte på det sättet, utan vi tänker att den tro Petrus hade i sitt hjärta var den tro som Jesus ville grunda och bygga sin församling på. Den Petrus, så som de andra apostlarna, de sades vara grunden för denna kyrka, vars hörnsten var och är självaste Herren Jesus Kristus. Vi kommer ihåg många situationer där Petrus sedan vacklar, eller hans mänskliga svaghet tränger fram. En svaghet som säkerligen finns i dig och mig också. Det gick nämligen inte lång tid efter det att Jesus hade sagt att till dig ska jag ge himmelrikets nycklar. Du ska förlösa från synd eller binda vid synden. Och sedan började Jesus tala att snart kommer det att hända att jag blir dödad och upphängd på ett kors. Vid det tillfället tar Jesus eller Petrus tag i Jesus och för honom åt sidan och säger att nej, Herre, låt detta inte ske. Petrus förstod inte att detta var bestämt att eller att detta måste inträffa. Och å andra sidan den mänskliga tanken att låt oss kringgå och undvika det svåra. Men icke så. Det dög inte för vår mästare. Och kommer ni ihåg hur eftertryckligt och hur kraftfullt han går i svaromål? Han säger: vik härdan, Satan. Detta kommer inte ifrån Gud, utan detta är från köttet och blodet. Och så här fick han lov att tillrättavisa denne apostel, att ni måste uppfylla Guds vilja. Att han måste uppfylla sitt kall som Guds son ända till slutet, om det så är angenämt eller inte. Och vi vet att Jesus inte ville undvika den uppgift han hade tagit på sig. Petrus hade undvikit den, men Jesus fick lov att tillrättavisa honom. På många andra ställen där Guds barn eller lärjungarna, när de beklagade sig över sin brist på tro, när de såg undren, vid ett tillfälle när Jesus talade om hur svårt det är för en rik att träda in i Guds rike, så ber lärjungarna att vem kan då bli salig eller frälst? Herre, föröka vår tro. Det föreföll omöjligt. Och Jesus sa också att ingen kan bli frälst förutom genom honom. Han är vägen, sanningen och livet. Och för Gud är allt möjligt. Vi kommer också ihåg den Petrus tvivlande kamrat Thomas, som fick lov att vidröra Herrens sida och sår i händerna innan han förmådde tro. Också till honom säger Jesus att tro, Thomas, var inte icke eller otroende. Den som tror trots att han inte ser, han är salig. Och en sådan tro förväntas vi också ha idag, en sådan tro och förtröstan. För vi så ser vi kring oss detta vackra tält, och vi kan förnimma känslan och stämningen och den värme som trots den kylslagna brisen alltid finns närvarande på våra möten. Nådesolen som får tina upp och värma våra hjärtan. Trots det kan vi i vår vardag tvivla och till och med be om att få tecken. Dessa, eller tecken, bad också fariseerna att få se. Ge oss ett tecken. Jesus gjorde ju ett oräkneligt antal kännetecken, underverk. Men han var ingen ceremonimästare. Som gjorde under bara för som ett slags jippon, utan det var genom dessa under som Gud uppenbarade sin gudomliga kraft och styrka. Och Jesu undervisan, den var det att tro dina synder förlåtna, och han botade sjuka, men betonade alltid det. Att tro synderna förlåtna och synda inte så längre. Så sa Jesus vid ett flertal tillfällen. Våra känslolägen och stämningar, de växlar. Vi är människor så som Petrus och Thomas och som någon av lärjungarna. Det emotionella växlar och får så göra. Ibland är vi på dåligt humör, till exempel vid prövningar. Då är vi inte idel sol. Men trots det så undervisar oss Bibeln att lägga band på sin ilska. Att bli vreda men synda inte. Ingen känsla förbjuds som sådan, men vi får rådet att när vi har den levande tron i vårt hjärta, så är det alltid allo. I uppenbarelseboken så kommer det klandret till en ordets tjänare att om du vore brinnande eller kall, men nu då du är ljum, när du inte längre berörs av Guds ord. Och du inte vill lägga bort synden utan har hamnat i ett gömt tillstånd. Må Herren bevara oss ifrån ett sådant tillstånd. Och det gör han också. Om vi har viljan att bevaras som barn i barnens rike och tro. I Bibeln finns nämnt tillfällen då Petrus och de andra lärjungarna hade lätt för att tro. Jag kommer att tänka på den gången när Jesus sände ut dem två och två på missionsresor. Han sa, gå ut i byarna och i husen och erbjud fridens budskap. Och den som tar emot den, där ska friden förbli. Men den som inte vill ta emot den, så skaka av dammet från era fötter. Och när lärjungarna återvände från sina predikantresor, så hade de mycket att berätta för Jesus. Glada berättade de att också de onda andarna var underställda dem. I ett annat evangelium så klandrar Jesus dem inte för att de är glada över det, utan han säger att jag såg hur djävulen kastades ned ifrån himlen så som en djungel. Men sedan undervisar Jesus att men glädjer främst eller först och främst över att ert egna namn står skrivet i livets bok. Och också vi får glädjas framförallt för vår personliga tro. Det är med den man når det himmelska hemmet. Ett annat tillfälle där det var lätt för Petrus att tro. Vår fäste port här. Jag vet inte vad konstnären har avsett. Och jag har ännu inte tagit reda på det. Men det jag kommer att tänka på, det är tiden eller berättelsen om förklaringsberget. Då Petrus förde eller Jesus förde Petrus, Jakob och Johannes upp på förklaringsberget i sällskap med honom själv. Där redan insomnade heliga uppenbarade sig Moses och Elias. Vill jag minnas att det var vid det tillfället var det lätt och gott för Petrus att tro. Han sa att Herre, är det gott för oss att vara. Låt oss resa tre hyddor, en för dig och en för Elias och Moses och en för mig och Jakob och Johannes. Jag vill minnas att bibelordet var ungefär så, och hur lätt det var för Petrus att tro. Många har sagt om sommarmöten att det är lätt att knuffa barnvagnen här. Och det är lätt att tro här som ensamstående, som familjemedlem eller som åldring. Oberoende av livssituation så är det lätt att tro här på sommarmötet. Och må detta vara hänt de få dagar vi är här. De är också avsedda som en kraftkälla på trons vandring. Men den slagfärdige Petrus och den modige Petrus, han förnekade Jesus. Innan vår text så står det att själafienden ska snärja er så som vete. Och på ett annat ställe säger att när man slår herden så skingras får jorden. Och så gick det för Petrus. Att hans mod svek honom. Han sa förvisso till Jesus att jag dör hellre än att att jag sviker dig, men Jesus säger att du ska förneka mig tre gånger innan tuppen gal. En omöjlig tanke för Petrus i förhand. Att han tre gånger inom en kort tidsrum skulle förneka sin herre och mästare. Men sådan är människan. I medgångens stund är det lätt att tro. Det sägs att om man är timligt rik, man har ägodelar, man har hälsa, man åtnjuter fred och så, då kan det vara svårare att tro. Ty när människan har umbäranden, svårigheter, då sträcker hon sig mer mot den himmelske fadern. Och människan har den tanken att ingen annan kan hjälpa mig än Gud, den himmelske fadern. Då stiger många bön från människorna att Herren skulle skicka sina egna för att välsigna en. Det är en väldigt bra bön. På det sättet bad David och han fick svar på den bönen. Denne Petrus fick alltså lov att ödmjuka sig till bättringens steg. Det har med avsikt nedtecknats här i den helige skrift, sådana här saker som den forna heliges fall, som Petrus fall här, för att vi skulle kunna se att de var likadana människor. Jag minns den händelsen när Paulus fick lov att klandra Petrus en gång. Det finns i Apostlagärningarna där det berättas att Petrus besöker ett hedniskt hem. Men att han undviker de kristna som har gjort bättring från hedendomen, för att judarna, för judarnas skull. Och Paulus klandrar honom att du ska inte bete dig så här, utan kom ihåg hur det var i Cornelius hus. Att vi i svåra situationer också får ha en rak rygg i denna världen. Vi har ingenting att skämmas för i vår tro, fastän det kanske känns så. Så får vi tro helt öppet och glädja oss över tron och evangeliet. Blyges icke över Kristi evangelium, ty det är en kraft för en var som tror, skriver man i skriften. Jesu bön att din tro inte ska ta slut. Jesus visste att Petrus kommer att falla. Men han bad att Petrus inte skulle gå ut i världen. Att hans fall skulle bli så betungande att han inte skulle förmå be om förlåtelse för det. Jesus ber också för en var av oss där i himlen, att vi i våra vardagliga bestyr skulle bekänna honom som vår Herre. Jag kommer att tänka på då Petrus fall var av annan art än Judas fall. Någon gång fick jag frågan att som präst, vad gör du om någon vill döpa sitt barn till namnet Judas? Så sa jag att det vill jag inte döpa ett barn till. Att ett så dåligt rykte har det namnet. Stackars Judas, han förrådde sin herre och mästare. Det nämns i Bibeln att han var en tjuv. Han hade förhärdat sitt samvete. Besudlat sitt samvete som, och det hade lett till otro. Och stackars Judas, han förrådde sin herre. Petrus förnekade, men Judas förrådde. När han insåg att han hade förrått ett oskyldigt blod, så ångrade han sig, men han gick till fel ställe för att bekänna. Han gick till dem han hade förrått honom för. Han gick till legodrängarna som inte var intresserade av Judas samvete. Det är din ensak, sa man. I Guds rike säger man aldrig till någon syndig att det är din ensak. Utan här förkunnas alla synderna förlåtna med grund i Kristi förtjänst. Också i denna stund finns löftet att tro sina synder förlåtna i Herren Jesu namn och försoningsblod. Tro alla synder förlåtna. När jag står inför er så vill jag också fråga, för egen del kan ni förkunna alla mina synder förlåtna. Viljan är att tro i Guds barnskara. Gå aldrig ut på Judas väg, utan vi vill vara som Petrus, att vi förvisso faller i synd. I en svår situation kanske vi undlåter att bekänna vår tro, men också i den svaga stunden så får vi be Gud om kraft, att vi inte behöver blygas över denna tro, utan vår tro eller vår bekännelse kan ofta tilltala en och beröra en icke-troende när den ser och hör hur vi här välsignar varandra. Minns ni hur Petrus upplevde en underbar sak efter det att han hade förnekat sin herre? Han hade ett katastrofalt dåligt samvete, men Jesus bemötte honom med sin förbarmande blick. Jesus kunde inte tala, det var inte tid för ord, men han bemötte honom med sin blick. En benådande och en kallande blick. Jesus visste att Petrus förvisso gråtande bittert gick, men han gick till det sina. Och han fick sedan tro förlåtet i påskens glädjebudskap att Jesus hade stått upp. Och lärjungarna fick uppgiften att särskilt berätta för Petrus. Och måhända du, icke-troende åhörare, kan också få en sån här specialinbjudan att tro just dina synder förlåtna i Jesu namn och blod, och du får då vara tryggad och i gott vid gott mod och välsignad. Du får den levande tron i ditt hjärta, en levande tro som föds av åhöran och föds som den helige andes gärning i Guds rike. Om du tvivlar att stämmer det, talar han rätt, så studera då Bibeln på det sättet som judarna studerade skrifterna när de hade lyssnat till Paulus tal. Och vissa då kunde konstatera att han talar rätt. Jag vill tro på samma sätt. tror du också på samma sätt. Gå inte Judas steg, utan tillägna dig i ditt hjärta detta evangelium. I Jesu namn och blod, alla synderna är förlåtna. Jag avslutar detta tal i Jesu namn. Amen.